Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Sportbladets Premier League-podd som kanske också blir lite Sportbladets Champions League-podd en sån här tisdag. Det är att mycket som ska knytas ihop och inte mycket som går Chelseas väg just nu. Frida finns med oss från London. Makoto sitter med mig i studion här. Vi måste börja, känner jag, med finalerna som spelades. Så kanske FA Cup-finalen först. Leicester tar sin första FA Cup titel på, hur många år är det?
Någonsin.
Ja, det är någonsin, ja. Ja. Mm. Det är helt sjukt. Fantastiska scener efteråt. Och såklart, Kasper Schmeichel, stor hjälte, och VAR-domaren, stor hjälte.
Vi ska inte hamna i och liksom VAR-domaren. Det här var ju Leicesters dag. Ja. Det här var liksom Leicesters stora stund på alla sätt och vis. Och det är så ofantligt häftigt att de gör det, med tanke på att, alltså, efter den där Premier League-titeln som de tog mot alla odds, största skrällen någonsin i princip, att de kommer tillbaka bara, ja, nu är det ganska många år sedan i och för sig, men att de gör det och vinner en titel till och ändå hållit sig uppe där på något sätt och hållit sig konkurrenskraftiga, det är ofantligt imponerande, tycker jag.
Ja. Nej, men det är ju, nu har vi varit väldigt kritiska mot ägare de senaste veckorna här och pratat mycket om hur fotbollen på något sätt ska kunnas tas tillbaka från de här utländska miljardärerna tillbaks till supporterna och till sina communityn. Men en av de verkligen bidragande orsakerna till att Leicester har varit så framgångsrika de här senaste 6-7 åren, och att man har lyckats liksom komma tillbaka också när luften har gått ur, när främsta spelarna försvinner och så vidare. Det har ju väldigt mycket med att ägarna, alltså Leicesters ägare, har byggt en kultur där alla drar åt samma håll. Det betyder oerhört mycket, och det är bara att titta på de här bilderna efter matchen, hur mycket, vilken relation de har till varandra, och den här helikopterkraschen som skedde utanför arenan, alltså det finns saker som förenar dem liksom på riktigt, alltså det finns riktiga känslomässiga band från ägare hela vägen ner till liksom avbytarna på bänken, och som såklart förmedlas ut. Du var ju supportrar där till just den här matchen, och att alla, jag menar, kan du tänka dig Joel Glazer gå ner och lyfta bucklan? Alltså, du vet, supporten hade ju halshuggt honom om han skulle ner dit och ta någon slags plats och ära för det laget har gjort. Här är det helt naturligt. Alltså, det är fascinerande, tycker jag.
Ja, när det brände lite bakom ögonlocken när Topp, som han heter, ägaren, när han gick omkring och kramade spelarna. Det är ju väldigt tydligt att det här betyder väldigt mycket för dem, antagligen mer än vad de kanske hade tänkt sig från början, eftersom att de trots allt är med och slåss om en Champions League-plats, men har man inte varit i en final på 52 år, så det är klart att det känns skönt att vara det igen. Sen var det ju inte som att den här matchen, det var inte som att man spelade så där jättebra. Vi vet ju att Chelsea hade väldigt många lägen, eller i alla fall farliga lägen. Kanske inte det att man kom till speciellt många avslut, men räddningen som Schmeichel gör på Mason Mounts avslut exempelvis är ju väldigt, väldigt bra. Och här var det ju Schmeichel och det var Jori Tillemans som stack ut. Och på tal om det där med att Leicester lyckas bygga om efter, eller att de lyckades bygga om efter ligatiteln, jag tycker ju på ett sätt att det här laget är bättre än vad den var då. Och Jori Tillemans var ju en sån där värvning som kom in där Leicester faktiskt tog en liten risk. Alltså han var ingen obskyr spelare som Vardy eller Mahrez eller Kanté var när de plockades in, utan Tillemans kostade ju ändå 40 miljoner pund, vilket var rekordmycket för just Leicester. Men han har ju bevisligen, alltså han har ju lyft på ett sätt som man kanske inte riktigt trodde var möjligt. För jag vet om när han kom in där i januari att det var rätt många som var kritiska och tänkte att det här kommer att bli en floppspelare. Han var väl lite, körde slut på sig ganska tidigt i matcherna just i början. Därför är det så fantastiskt att säga att han är ju den spelaren som har absolut flest spelminuter i Premier League sedan han signade. Alltså han har varit så oumbärlig. Den som har näst flest spelminuter är Kasper Schmeichel. Så på det sättet var det lite roligt att vara de två som spelade en avgörande roll här. Tycker även att när Johnny Evans går ut efter en halvtimme är det väl, så satt man ju också och tänkte att nu kommer det bli tufft, för jag har ju sett hur förvirrat Leicesters försvar har sett ut när han inte har funnits på planen. Men tycker verkligen att Fofana och Soyuncu, att de kliver ihop där, och Fofana särskilt stack ut med en väldigt fin insats. Så att ja, det blir ju en sån där match där ett helt sanslöst distansskott som verkligen inte går in alla gånger som en spelare försöker sig på någonting sånt blir avgörande. Och dessutom då den där lilla offside-avblåsningen på Chilwell. Men jag tror, hade jag varit Chelsea-supporter så hade jag ju hellre förlorat mot ett lag som Leicester kontra, ja, låt säga Arsenal eller Manchester United eller vad som helst. Det är ju trots allt en klubb som sköts på ett väldigt bra sätt, väldigt hälsosamt sätt. Och därför var det väl extra kul också att se dem fira tillsammans.
Jag håller ju helt med dig om Tillemans, där också pratas allt för lite om honom. Alltså alla som spelade Football Manager runt 2015-16 är ju väl medvetna om vem Jordi Tillemans var innan han kom till Leicester. Men han har ju ungefär sett ut som man kan förvänta sig att han gör när man värvar in honom på FM. Alltså han gör sina matcher, han är väldigt bra liksom rakt igenom, och sen pratas det allt för lite om honom. Att han får göra det här målet på det sättet, på det spektakulära sättet han gör, är ju också otroligt talande och otroligt kul, för det är en av Leicesters absolut viktigaste spelare, och det säger man oavsett om man har prickat det skottet eller inte.
Han kallas ju hjärnan på planen av Brendan Rodgers, och jag tycker väl att det förklarar honom som spelare ganska så väl.
Men det är också så här, alltså de har haft en otrolig tajming i mycket de har gjort. Jag menar, Jurij Tielemans, när han var liksom 18-19 var han superhypad och skulle bli liksom nästa stora belgiska jättestjärna. Hamnade då i ett Monaco som precis hade liksom sålt av sina bästa spelare. Ett Monaco som var väl liksom vilse efter sina framgångar med
ja, de värvade ju allt möjligt, ja, de hade något för sig.
Ja, och de skulle ha alla unga spelare, och det funkade ju inte alls i Monaco för Tillemans. Och det var inte konstigt, för det funkade inte alls för Monaco. Det var väl, var det då Thierry Henry var där? Och
det var väl senare.
Var det senare? Jag har inte riktigt koll på tidslinjen.
Inte det, Falcao.
Jardin var ju där. När fick han sparken, höll jag på att säga. När försvann han?
Det är tur att vi sitter i PL-podden här.
Ja, precis. Hur som helst. Det var en spelare vars marknadsvärde verkligen hade sjunkit i Monaco, men inte riktigt visste vart det skulle ta vägen. Kom väl in på lån först. Satt på bänken mycket i Monaco. Men det är samma sak. Dels det, och även om det är en högprofilspelare och man tar en risk, så har man ändå liksom en otrolig timing på den värvningen. Jag skulle säga samma sak med Brendan Rodgers. Brendan Rodgers är en riktigt, riktigt bra tränare. Det går inte att säga någonting annat än att han vet vad han håller på med. Men såklart stukade efter avslutet i Liverpool. Iväg i Celtic. Ingen vet riktigt vilken nivå han liksom så här befinner sig på. Det är klart, han vann allt under sin tid i Celtic. Var det 3 raka tripplar. Och så ser vi vad som hände med Celtic när han lämnade. Direkt så tappade de sin dominans i Skottland till Rangers. Men de plockar också Brendan Rodgers i ett läge då inte det är några liksom topp 6-klubbar som är ute efter honom. Inga stora jobb i Europa. Och ändå får de in en tränare som ändå är på den nivån, som har det i sig, som kan lyfta Leicester till den nivån de befinner sig nu. Och nu får vi se här. Nu är det en väldigt viktig match ikväll, men det räcker ju med ett kryss för Leicester mot Chelsea ikväll för att de ska ha kvar Champions League-platsen i egna händer. Och jag menar, det är 3 dagar sedan de faktiskt besegrade Chelsea. Så att mycket talar för, alltså kan de gå ifrån den här säsongen med en FA Cup-titel och en tredje plats eller en fjärde plats, så är ju det en monumental succé.
Man har ju dock svårt att säga att Chelsea skulle, du vet ju inte, vad som helst kan ju hända, men man har rätt svårt att säga att Chelsea förlorar 3 matcher på raken nu, som det i så fall skulle bli om de faller även mot Leicester i ligan. Ja. Som sagt, det var ganska slående också när de kastade in sina inhoppar där i den andra halvleken. Det var nog länge sedan jag för kuppen hade sett en så pass dyr bänk som det ändå kunde användas av där, om det någonsin har hänt tidigare. Så att det finns ju, vi vet ju att det finns ju att hämta ur de där Chelsea-spelarna. Nu hade de lite oflyt mot Arsenal förra veckan med det här att de inte fick till avslutet på sista tredjedelen. De har en del oflyt mot Leicester. Kan det verkligen hända 3 gånger i rad? Ja, vi får väl se.
Och bara några ord till också om Kasper Schmeichel, som ju är, jag menar, vi har pratat väldigt mycket om Vardy, vi har pratat väldigt mycket om många spelare, innan så var det mycket om Mare såklart och Kanté när de vann ligatiteln, men jag menar Kasper Schmeichel, vilken ikon han har vuxit ut till i det här Leicester, vilken enorm spelare han är för dem. Och hur häftigt det är att en spelare som, du vet, det var ganska många år sedan vi pratade om honom som Peters grabb.
Jag var faktiskt inne och tittade på Peter Schmeichels Twitter här nu, för jag minns ju när de vann ligan så hade han en otroligt vackra Twitter-bion att father to a Premier League winner. Tyvärr inte father to an FA Cup winner just nu, utan nu var det en massa så här reklam istället där. Lite besvikelse, men ja, han har ju verkligen blivit sin egen spelare verkligen och klivit ur skuggan där och också blivit just en Leicester-ikon, precis som du säger. Det...
Ja, men en av de allra största Leicester-ikonerna som finns idag.
I klubbens historia sett till att de har sin absolut största prime just nu och att han har varit med under hela den här resan, så att självfallet.
Och brinner så otroligt för klubben.
Mm. Satt och klurade lite på, försökte plocka ut min säsongens 11 och vem jag skulle ha i målet, för jag tycker inte att egentligen har alla målvakter haft sin lilla dipp under säsongen vid något tillfälle. Och så landar man ju i att det blir någon av Ederson eller Martinez eller Mendy, Schmeichel. Och fastnar faktiskt vid Schmeichel. För jag tänker att ska man få in någon Leicester-spelare i det laget, om man då inte får plats med en sån som Tielemans, så är ju Schmeichel det givna valet. Man kommer väldigt långt om man har en bra målvakt. Det är väl därför också som man ser Danmark som ett hot i EM. Att har man bara en bra målvakt, då det är mycket som faller på plats då. Så att absolut, en fantastisk spelare. Och som sagt, det visar han ju också här i att Leicester inte ens behöver en andra målvakt. Kasper Schmeichel står varenda minut.
Vem är andra målvakt till Leicester?
Det är Danny Ward, va?
Ja, det måste det väl vara.
Det känns som en legitim fråga ändå.
Ja, jag tror inte han har spelat en enda minut. Han var ju... Han kommer från Liverpool, det är därför jag kollar.
Ja.
Tog det på rak här. Nej, men Danny Ward som ju var och knackade på samtidigt med Mignolet och Karius där för Alisson kom in för att eventuellt då utmana om en spade i Liverpool, och så blev det inte. Och nu drog han till Leicester och satt på bänken resten av karriären.
Ja, det är bättre att vara Scott Carson då. Då får man i alla fall spela var 10:e år eller någonting sånt där. Det inte bli så för stackars Dan Ward.
Jag ska ju också läggas till i de här Kasper-hyllningarna också att det är ju också ett nytt försvar och ett nytt system man på något sätt också fått varit ledande i. Det är ju också en aspekt som man ska ha i åtanke att Leicester, trots att man har gjort om i försvaret sen Maguire försvann, så Junko kom in nu, Fofana och så vidare, och trebacksskifte och allt vad det har varit genom åren, så det är ju han som har fått vara, liksom, han är ju ledaren bakåt i och med att målvakten ska ju kunna styra sitt försvar och så vidare. Bara den aspekten är en annan att lyfta in, att det kanske inte hade fungerat lika smärtfritt de här förändringarna de har gjort i försvaret om inte Kasper Schmeichel hade varit längst bak.
Nej, så är det ju.
Bra spaning från Svennis, han trodde ju väldigt, väldigt tidigt på Kasper Schmeichel, det visar ju sig vara helt rätt också.
Ska bara slänga in att du hade faktiskt rätt med Anneri. Han var ju just där när Tielemans försvann. Och så var det,
det var den här katastrofsäsongen där liksom teori, alltså Henry visade sig inte vara en tränare av klass.
När han bad Badia Chile att peta in stolen efter en presskonferens, klassiska scener.
Ja, för fan.
Ordning och reda var det i alla fall. Men Tielemans utsågs dock till liksom säsongens flopp där dessutom, ja, första exakt. Halvan av året. Så att Adrien Silva i swap deal. Jag tror att Leicester gick vinnande ur den, kan man väl säga.
Ja, det känns så. Det är oerhört imponerande. Och Chelsea då, vi måste prata lite om dem. Jag har ju hyllat Chelsea otroligt mycket de senaste veckorna här. Ja, men såklart efter alla framgångar och tagit sig till Champions League-final och det sättet som Tuchel har liksom fått ordning på det här skeppet. Nu ska man bara liksom baxa det över linjen här också. Första hindret klarar man inte av FA-cupen. Nu är det några viktiga ligapoäng som ska in här för att fjärde platsen åtminstone och Champions League-spel till nästa säsong ska säkras då, om det är så att man inte lyckas rå på Manchester City i Champions League-finalen. Nu spelas ju den matchen ikväll. Jag antar att det är många som lyssnar här under eftermiddagen idag på tisdagen. Frida, vad tänker du om Chelseas säsongsavslutning här? Det är mycket på spel och det kan ju faktiskt sluta med ingenting det här.
Ja, märkligt nog så är ju ribban satt så himla högt att det är väl klart att det skulle bli en väldigt stor besvikelse om de förlorar två finaler, kanske till och med missar en Champions League-plats. Så det gäller ju för dem att verkligen ta sig samman nu här. Alltså Tuchel tog på sig mycket av skulden efter förlusten mot Arsenal och menade på att han hade gjort så pass många förändringar att det kanske då störde deras speluppbyggnad. Efter finalen här mot Leicester så pratade han ju mer om hur nära det var att de fick in den där kvitteringen. Men nära skjuter ingen hare heller. Det är ju trots allt så. Så att nu gäller det ju verkligen att de tar revansch snabbt här mot Leicester, vilket jag inte tror är särskilt omöjligt. Som sagt, Leicester, det var inte det att de var fullständigt dominanta mot Chelsea under lördagen, utan de hade ju marginalerna på sin sida också. Verkligen. Så att det är väl klart att Chelsea ska kunna komma på banan igen ganska snabbt. Nyckeln är väl, ja, alltså, dels då att försöka hålla tätt. Det är svårt att försvara sig mot ett avslut som det Tielemans drar iväg. Det är desto lättare att undvika den typen av misstag som man gör mot Arsenal när det nästintill blir självmål från Jorginho. Sånt måste man förstås undvika. Mason Mount tyckte jag ju var väldigt bra i matchen mot Leicester. Just det här att han alltid är nyckeln till deras anfallsspel. Det är han som öppnar upp ytor. Så att det finns ju kvalitet. De måste bara bli mer kliniska på sista tredjedelen. För visst, de hade ju 13 målchanser totalt mot Leicester i lördags. Men endast 3 skott på mål. Då blir det ju svårt att vinna matcher också. Så att mer kliniskt helt enkelt. Det är väl där man får börja. Mm.
Det lär ju ha firats lite kupp i Leicester också de senaste dagarna. Så att de kanske inte är helt på topp heller. Alltså på något sätt nu såklart de kommer att gå för CL-platsen, men om de skulle tappa det på mållinjen. Jag tror ändå att den här kupptiteln väger så pass tungt att man ändå kan blicka tillbaka väldigt positivt på den här säsongen oavsett hur den här ligan slutar.
Ja, jag satt och lyssnade på en Leicester-supporter faktiskt som fick frågan. Mm. Vad skulle betyda mest, Champions League-spel nästa säsong eller att vinna FA-cupen? Och det var ju liksom ingen tvekan att FA-cupen var absolut mest åtråvärd för supporterna och att man är ganska övertygad. Man är väldigt trygga i det här projektet man har och i det laget man har, att man kommer kunna fortsätta och utmana även nästa säsong.
Och inför publik, det måste vi väl säga. Nu vi nämnde det lite kort.
Men... Ja.
Publik igen. Bara en sån sak.
Ja, det är ju fantastiskt. Vilken skillnad det gör.
Ja.
Att få se jublet. Otroligt. Ingen publik i Göteborg däremot. För Chelsea har ju spelat en Champions League-final redan. Och den mot Barcelona. Chelsea kanske var glada över att det inte var någon publik på plats just den här gången. Därför att det var spel mot ett mål, känns det som. Barcelona avgjorde det här väldigt, väldigt rappt och med enorm akkuratess.
Alltså. Ja, verkligen. Alltså de har ju flyt på de två första målen, får man säga. Att det går med Barcelona. Dels då första målet som är ett självmål. Mm. Och även andra målet tycker jag som är en straff. Den är ju ganska så... ja, alltså jag hade svårt att beskriva Leopold som en syndabock just för att det kändes som lite så här freak accidents. Och sen så är de 2-0 upp och fortsätter att visa då att de spelarna som Barcelona har att tillgå är ju individuellt sett otroligt skickliga. Och särskilt ytterbackarna här i Chelsea var ju Jess Carter på vänsterkanten och Neve Charles på högerkanten. De hade ju extrema svårigheter med Graham Hansen och Lieke Martins. Det var helt enkelt för jobbigt för dem att försvara sig emot. Vi hade dessutom Hermoso som är sådär skicklig på att droppa ner djupt och sen bara komma i fantastiska instick inne i boxen som också ställde Magdalena Eriksson och Millie Bright helt. Så att totalt sett en välförtjänt seger för Barcelona, även om de hade lite hjälp där inledningsvis på halvleken och fick en sorts drömöppning kontra då Chelsea som ja, utvecklades ju till rena mardrömmen till slut för deras del.
Det ligger något där du säger om ytterbackarna också. Alltså Charles har ju funkat med sin speed och teknik där som högerback tidigare, men alltså när de möter den motstånd så märks det att det är en ytter i grunden. Alltså att det håller inte riktigt. Och sen när det Barcelona, det här projektet är ju också, det är ju format från deras förnedring de fick i den senaste finalen de spelade 2019 mot Lyon, när man på nästan liknande vis blev fullkomligt överkörda. De har ju bara byggt vidare från det långsiktigt med envis blick på att faktiskt lyckas bättre. De visste precis, de har ju gått igenom där Chelsea går igenom nu, och nu får de på något sätt var på den segrande sidan istället. Otroligt imponerande resa Barcelona har gjort, ska sägas också där. Och de är i toppen för att stanna. Det är känslan man får också, hur långsiktigt och ordning och reda har varit på det här projektet, i skillnad från projektet på herrsidan, ska väl sägas där också. Men för Chelseas del måste det vara enormt tufft sett till, alltså målbilden. Det var ju så tydlig målbild redan från säsongstart att vi ska gå för den där CL-titeln. Vi ska gå hela vägen. Nu är det intressanta, hur kommer de stötta tillbaka från en sån här finalmatch? Hur kommer de se ut nästa säsong? Kommer de bara fortsätta bli bättre och bättre på samma sätt som de har blivit under alla dessa år? Eller finns det en risk att, att det här var en för tuff smäll? Den reaktionen ska bli väldigt spännande att följa nästa säsong.
Det finns ju inget lag i WSL som spelar på det sättet som Barcelona spelar på. Mm. Så att Chelsea har aldrig stött på den här typen av motståndare, inte under den här säsongen i alla fall. Och det är klart att insatsen mot Bayern München, särskilt i returen, var ju imponerande. Men här syntes ju tydligt vilka brister de har. Och det syntes ju även tydligt att England kanske inte är så långt fram som de själva har trott. För så lät ju mycket här borta att de tror ju nu liksom att WSL, att nu är ligan, ja men den är bäst i världen och alltså är lagen som spelar i den också bäst i världen. Tänker kanske inte riktigt på att även om Lyon och PSG och de tyska lagen misslyckades i år med att ta sig till final, så ja, finns exempelvis Barcelona då som har haft sitt projekt, och det såg man ju i mötet med Man City också att det var helt enkelt en annan klass på deras spel. Så att ja, det blir intressant att se här nu vad som sker. Nu blir det ju ett nytt TV-avtal här till nästa säsong, vilket gör ju att de engelska klubbarna kommer få ännu mer pengar. Och jag räknar väl med att de kommer satsa ännu hårdare. Roman Abramovich var ju på plats på Gamla Ullevi och gick ner i omklädningsrummet efteråt och pratade med spelarna. Jag tror att han också blev varse om att det finns mer att göra. Även om man är bäst i England så krävs det lite till för att man ska kunna ta Champions League-titeln.
Även att man har liksom, jag tycker ändå det, man har ju spelare som Pernilla Harder och Samantha Kerr. Och, alltså det är ju liksom, de har ju rätt mycket, ja, Magdalena Eriksson för den delen, stjärnor som har varit i den här situationen förut liksom. Som har spelat på den högsta nivån och som är världsstjärnor. Känns det inte lite som att de vek ner sig ändå?
Ja, men de har inte varit i en Champions League-final tidigare. Alltså senast ett engelskt lag gick till Champions League-final, det var ju Arsenal när de mötte Umeå, vad var det, 2007 eller någonting sånt. Så att det är inte som att de engelska lagen har gått så här långt tidigare. Så det får man ju också ha i åtanke, att det är ju någonting nytt som är på gång här, att man växt fram de senaste åren. Och det finns ju fortfarande mycket utveckling att hämta. Och det lär vi förmodligen se också. För som sagt, jag tror att ägarna har insett att det finns en marknad för damfotboll som är ganska så attraktiv. Man vill locka till sig ännu mer sponsorer och så vidare. Så därför räknar jag också med att de kommer att satsa ännu mer pengar framöver.
Liksom den engelska fotbollen, den går ju framåt, men det känns ju precis som du var inne på, Frida, att de har underskattat hur långt efter de var Frankrike till exempel här, alltså tidigare egentligen. Ja, Lyon har tappat sin liksom grepp om makten i toppfotbollen, absolut, men samtidigt Barcelona har växt hela tiden. Jag vet att man såg semifinalerna, så noterade man att det kändes som två vitt skilda världar. Alltså PSG-Barcelona, den första halvleken var något av det häftigaste man sett, med liksom intensiteten, kraften, speeden, alltihopa. Nu var det ju lite annan fotboll fortfarande, väldigt högkvalitativ fotboll i Chelsea-Bayern München, men det är en annan stil, och det ligger mycket i det att Chelsea har ju ändå mött Wolfsburg och Bayern på sin väg. Och ja, Benfica petar de ju till liksom på vägen, men där finns det ju en sån enorm kvalitetsskillnad, så det är ju en annan sak, men de har inte mött den typen. Jag tror att om de har mött PSG i en final så hade det också kunnat vara ett lag man hade haft jätteproblem med.
Ja, och sen ska Chelsea spela en Champions League-final till nästa
helg. Göra.
Ja, det är intensiva dagar för Chelsea. Vi har varit inne på det, att det sätts tryck bakifrån i ligan. Liverpool höll på att schabbla till det mot redan nedflyttade West Bromwich Albion. Man sparade till sista sekunden, och det var den mest oväntade spelaren på planen som klev upp och avgjorde. Var ju alltså, fenomenala scener. Alisson Becker nickade in den bollen.
Alla måste ju hålla med om att när en målvakt närmar sig offensivt straffområde på övertid, det kan ju inte finnas någon som inte sitter och hoppas. Ja, möjligtvis de som håller på det andra laget. Men det kan ju inte finnas någon som inte sitter och hoppas på att han ska få till en riktigt, riktigt bra nick. Och när han fick det den här gången, alltså jag skrek rakt ut. Jag håller inte på Liverpool, men det är någonting speciellt när en målvakt får bli matchhjälte. Och dels också Alisson som har haft det året han har haft också. Det syntes ju hur mycket det betydde för honom att han liksom kunde brista ut i gråt nästan omgående, eftersom att det var så få sekunder kvar. Det var väldigt fint att se.
Och så mycket som det betydde för laget och för den här säsongen för det här laget, som där så mycket har gått emot och som har varit så tufft på så många sätt. Har man liksom en livlina kvar att rädda någonting, att ta den där topp 4-platsen och utmana i Champions League nästa säsong också, kanske med ett mer fulltaligt lag.
Och det var ju skönt att se också att man kunde resa sig. Det har man gjort två gånger nu på väldigt kort tid. Alltså dels i mötet med Man United, men även här när de hamnar i underläge ganska tidigt efter en, ja, alltså, Opson Kano gör det ju bra, men det är väl klart att man ska kanske ha lite bättre koll bakåt. Men att de ändå lyckas kvittera, de lyckas komma tillbaka. Jag tror det är viktigt mentalt att få de två segrarna här på väldigt kort tid.
Det väger så mycket tyngre att en målvakt nickar in en boll också. Alltså det ger ju ett eko. Sen måste man ju undra, antingen är de otroligt snabba på Photoshop på Liverpools sociala medieavdelning, eller så måste man ställa frågan varför det finns en förberedd bild på Alisson när han har gjort mål.
Men de gör ju dem direkt. Alltså de sitter ju med sådana mallar uppe ju. Och sen så bara slänger de in. Alltså, jag för jag vet, jag har en, nej, jag har
men då
en
har de en
Alisson-mall
förberedd.
Nej, men alltså de har ju orden förberedda, alltså goal till exempel, i Liverpools fall. Och så slänger de bara in det, och så slänger de in en bild. Du vet, detta kan man göra på 30 sekunder i Photoshop, faktiskt.
Ja, det tror jag också.
Snabba då, med andra ord.
Men de har ju också så här, menar så här, man of the match-grejer, eller vad som helst som...
Ja, i och för sig, och då kan de använda samma bild.
Det är sant. Olika mallar. Jag menar, det är klart man kan ha en förberedd på ett målvakt också. Det tar ju som sagt inte många sekunder att göra den, så kan den ligga ifall det skulle vara något.
Jag vet inte, alltså, man borde ju gå igång på det här jättemycket, att Alisson dyker upp i 90 plus 5 och nickar Liverpool till en seger, och att en målvakt gör det. Men så satt jag som följer damallsvenskan och mindes Guro Pettersens mål från halva planen, en frispark rakt in i nät, och så blev det så att efter det så kände man, ja men jag har en nick, so what? Alltså,
jag tror inte du har så mycket... hälften av det är ju också vad det betydde. Hennes långskott där var ju en
match. Det betydde ingenting.
Det var en match som ändå förlorade. De redan hade förlorat i stort sett. Hon jublade ju knappt själv efteråt. Det här var ju avgjorde matchen. Det höll ju liksom drömmen.
Jag vet varför det är stort och enormt.
Det hade varit en novelty grej om det hade blivit 2-1, om det hade betytt 2-1 till West Brom.
Och det påverkade så mycket. Jag menar, Chelsea-fansen måste ju ha suttit och tänkt, vad är det som sker den här helgen? Varför går allting emot oss? Det var ju så otroligt mycket bakom nicken. Och dessutom en väldigt, väldigt bra nick.
Fantastisk nick. Fantastisk nick.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Alltså, han fick ju frågan också om han tränar på nickar. Och det sa han, nej, det gör jag ju aktivt inte. Men sen när han tänker efter lite grann så, jo, det gör man ju ibland. Alltså, du vet, när de tränar inlägg tillsammans med de andra målvakterna så får de ju ibland agera liksom anfallare, så att de ska upp och liksom utmana målvakten vid uppvärmningar och bara vi när de tränar på luftspelet. Så att nu har han knoppat in några bollar på träning utan att tänka på det, så har han nog fått en del träning på det, för att det där är en riktig nick.
Det är en bra nick.
Satt och tänkte på om det här var ögonblicket för säsongen, och det enda som jag kunde komma på som möjligtvis kan matcha det är ju var Lanzini, va, som drog in målet där mot Spurs
tidigt galna under säsongen. Just det.
Men just med tanke på tajmingen här, alltså vilket skede av säsongen som målet kommer i, Alissons mål då, så känns det ju som att det här ändå väger över lite grann. Ja, det lär komma sig ihåg i alla fall om Liverpool nu säkrar en Champions League-plats i slutet.
Precis, om Liverpool säkrar CL-titeln, absolut, då kan man ju prata om att det här är liksom säsongens ögonblick. City, även om de har ju inte riktigt haft ett ögonblick, de har ju bara vunnit hela tiden. Så att det finns ju inget riktigt att bara plocka rakt ut som så här, definierande för titeln på något sätt.
Jag tyckte väl i för sig att segern mot Liverpool var ju definierande på något vis.
Jo,
ändå,
men så kan det ju försöka. Ja, alltså såklart det finns viktigare segrar på vägen, men just liksom det här ögonblicksbilden, den här situationen, målet där.
Nej, det är ju inte Queen's Park Rangers klass.
Nej, precis. Den definierar ju den säsongen liksom. Det här.
Men jag tror att alltså, som Liverpool-supporter så är det ju två stycken ögonblick man tar med sig från den här säsongen överhuvudtaget. Det är ju Pickfords skapning på Van Dijk. Och sen är det den här nicken från Alisson.
Jag gissar på att du har lite mer positiva känslor kring den sistnämnda.
Man har ju lite olika känslor, men det är ju två stycken så definierande ögonblick såklart. Får vi, eller eventuellt då, nu kan det ju fortfarande vara så att Liverpool tappar någon poäng mot Burnley eller mot Crystal Palace och så blir det ändå ingenting av det. Men det var lite som, jag tror att Jonathan Wilson som sa att ja, alltså, vi får ju passa på att njuta nu, för att om ett år när Liverpool då är i Champions League och är framme i den där kvartsfinalen, så kommer vi vara så jävla trötta på att alla vevar den här nicken som tog dem tillbaks till Champions League, att vi kommer hata den här nicken i framtiden, för att alla kommer tjata om den så mycket. Så vi får passa på att njuta av den nu.
Vissa nickar blir aldrig odödliga, säger jag med siffran 92, 92 minuten i åtanke.
Precis.
Och 93 blir det i och för sig, men ja, i alla fall.
Ja, i övrigt då, om vi ska prata om matchen förutom nicken, så var det ju igen en match som definierades av ett försvarsmisstag och en oförmåga att stoppa den här bollen i nät för Liverpool fredag.
Ja, inte för Salah. I och för sig. Nej, han som fick in kvitteringsmålet.
Han kan ju dock inte göra allt. Det måste ju, alltså, han kan bara förväntas göra ett mål per match.
Ja, fint att säga ändå att Mané och kan kombinera det till ännu ett mål i alla fall. Det är ju det är en bra början att de har börjat komma igång lite med det samarbetet. Nej, men så är det ju. Jag tror, var det inte du som twittrade att de kan spela den här matchen i 2 veckor? Liverpool kommer inte göra mål. Det låg ju någonting i det ändå, för de landar väl trots allt på typ 26 målchanser och 6 avslut på mål. Men det kom ju till slut.
Ja, det kom till slut, och det var liksom, det kändes som att det behövde till någonting alldeles extraordinärt, och och det var ju det som krävdes. Och jag vet inte, det är någonting med att det är också Trent som får slå den där hörnan som blir avgörande. Han var väldigt, väldigt bra i den här matchen igen och har varit väldigt bra nu på slutet.
Ja, var ju extremt bra mot Manchester United.
Ja.
Gud vad han... Ja, då styrde han ju stället på det där sättet som man har saknat under tidigare delar av säsongen. Och dessutom då att jag tyckte att han tog på sig försvarsspelet väldigt bra i den här matchen också. Alltså mot West Brom, just att han jobbade hemåt på ett sätt som man kanske inte riktigt har sett ändå tidigare. Så det gör väl att om Gary Southgate såg de bitarna, så kanske han ändå har en chans att komma med i den där EM-truppen, även om uppgifter nu pekar på att det inte kommer att bli så. Men för att det är ju det han har saknat, Alexander Arnold, i landslaget tidigare. Han är nästan alltid bra när han går framåt offensivt, men i en turnering så behöver man kanske någon som är lite vassare defensivt, eller snarare att Southgate föredrar någon som är lite vassare defensivt. Och där har han ju haft det lite svårt. Alltså jag satt och tittade tillbaka lite på landskamper som han har deltagit i, och senast det var väl, om jag inte såg helt fel, så var det ju Englands möte med Belgien som slutade 2-1 i England. Och det var där Kyle Walker faktiskt blev man of the match. Visserligen till höger i en trebackslinje, men ändå. Och Alexander Arnold tilldelades ju alltså relativt låga betyg av i princip alla. Och det var ju just för det här att han inte imponerade defensivt. Att han visserligen är framtiden, och vad han ser som framtiden av väldigt många, men att han har vissa brister. Och eftersom att Reece James har klivit fram och tagit chanserna han har fått i landslaget, så blir det ju tufft det där med vem ska man peta, eller ska man åka till ett mästerskap med 4 högerbackar? Ja, det är ju en avvägning. Hur mycket kommer han ens få spela då? Alltså, blir det Reece James som ska stå åt sidan? Jag tycker inte att det är helt svart och vitt. Jag har ju sett det mycket på sociala medier och sådär, att folk rasar. Och jag kan förstå det, för jag hade tagit med Trent Alexander-Arnold om jag var förbundskapten. Men jag kan samtidigt förstå Southgate också, det här med att han baserar väldigt mycket på tidigare insatser i tidigare landskamper. Och då har ju inte Alexander-Arnold varit bra.
Nej,
så är det bara.
Och det är ju också en fråga om formation. Alltså, Reece James är ju mer en traditionell liksom offensiv högerback. Hans offensiva kvaliteter handlar väldigt mycket om att komma på överlapp, att kanske utmana en mot en.
Ska tilläggas också, han önskar bara flika in att Reece James ju spelade till höger i trebackslinjen mot Leicester för att hålla jämna steg med Jamie Vardy. Det kanske också är en aspekt man väger in, man vet inte. För att vi vet om att England kommer skifta mellan en fyrbacks- och en trebackslinje. De kommer inte ha ett system.
Och i en trebackslinje, det hade inte jag heller spelat Trent Alexander-Arnold, om jag ska vara riktigt ärlig. För att han är inte en wingback. Han är ju liksom en annan typ. Alltså, hans offensiva kvaliteter handlar ju... Det är ju mer som en playmaker. Alltså, hans offensiva spel sker ju lite djupare ner i planen. Alltså, han styr ju med sitt långa spel och med sina tidiga inlägg och med sina fina bollar upp mot en mötande anfallare, och sitt kombinationsspel med mittfältet.
Han är ju beroende av att en mittfältare droppar ner gärna och täcker upp för honom, som Jordan Henderson alltid har gjort, och Fabinho kanske då nu för tiden. Han har kanske inte riktigt det på samma sätt i landslaget, och alltså, det är det som är problem för honom.
Om man ska vara liksom sån, han är ju mer lik liksom Toni Kroos i sitt fotbollsspelande än vad han är en ytter som liksom bombar. Alltså,
det är ju just det som jag tycker gör att man ändå kan argumentera för att ta med 4 högerbackar. Att, ja, du har Walker, Trippier och James som jag ska vara med i truppen. Och sen har du en 26-mannatrupp, absolut. Och det låter jättekonstigt att ha med 4 högerbackar. Sen, även om Trent inte är tänkt att starta matcher, att säga att Walker går sönder då, att ja, men då är det Reece James som går in, eller Trippier som går in, eller hur det nu blir. Men att han, Trent finns med som ett alternativ när du behöver förändra en matchbild på att du behöver ha in en annan typ. Du behöver få in den väldigt fina passningsfoten han har och det här spelsinnet. Där kan jag se en nytta i att ta med honom. Sen håller jag helt med i Frida att det är verkligen inte svart på vitt om man ska med eller inte sett i truppläget.
Nej, jag tycker det blir lite så här överdrivet när man ska dundra mot det. För att jag, som sagt, jag förstår ju de som tycker att det är helt... Alltså när man bara ser själva grejen att Trent Alexander-Arnold anses inte vara tillräckligt bra för att vara med i en EM-trupp. Det är väl klart att det ser helt sjukt ut med tanke på vilken högsta höjd han har. Men om man ser till... Alltså balansen på själva truppen, om man ska få till den. Då har man kanske större förståelse för varför Southgate är lite i valet och kvalet här. Huruvida han ska ta ut honom eller inte. För att ska han spela med en trebackslinje dessutom så måste han ju tänka på att han har tillräckligt många trebacks, eller mittbackar att ta med. Det finns vissa mittbackar som bara kan spela i en trebackslinje, som Connor Cody exempelvis. Som kanske inte är en mittback man vill ha om det bara är ett
tvåmanna mittlås.
Nej, nej, han är inte riktigt... Han har inte riktigt speeden för det, om man säger så.
Hela ligans långsammaste spelare, tror jag.
Ja, han är inte, det är inte hans starka sida. Nej, men så det är ju lite svårt ändå. Samtidigt har de så många spelare. Nu är det ju tur egentligen, får man ju säga, för många förbundskaptener att de får lov att plocka ut 26 spelare. För det förändrar ju väldigt mycket. Då kan man ju chansa lite också att ta med någon extra spelare. England har ju så många... val, alltså vad gäller de offensiva positionerna, alltså där finns ju också en avvägning att göra, vilka ska vi ta med där och vilka ska vi lämna hemma, och det är inte helt lätt. Jag avundas inte Gareth Southgate, han måste sitta och ta de här besluten, för att skulle då England åka ut tidigt, vilket inte är helt omöjligt, för att beroende på, jag vet inte om ni har kollat på slutspelsträdet, men jag satt och försökte liksom se vilka de potentiellt kan få möta. Och eftersom att de får möta lag från den här dödens grupp med Frankrike och Portugal och vad är det med Tyskland, Ungern, så kan det ju potentiellt bli så att de får ett riktigt tufft motstånd redan i åttondelsfinalen.
Hör jag läggmatch i avslutande gruppspelsmatchen?
Troligtvis, man vill nog hellre hamna komma två i den gruppen. Så det lär bli en liknande situation som i VM, om ni minns då. Att det var väl lite det där också, att varken Belgien eller England ville väl sluta etta i gruppen.
Just riskerar man få Brasilien eller sånt där, va?
Ja, ja, men precis, då hamnar de på den sidan om trädet. Så att ja, det, vi får väl se vad som sker. Det är inga lätta avvägningar.
De tävlade om att inte behöva möta Japan, är min take på den matchen egentligen. Men
ja, det ska ni får tuna in nästa vecka, så börjar EM-podden och då kommer vi gå igenom alla grupper, såklart, har börjat läsa in mig lite grann på gruppen här, och just den gruppen blir, ja, den är ju helt sinnessjuk. Det är ju idel världsmästare i den gruppen.
Stackars Ungern.
Ja, Ungern har ett par VM-guld de också, även om det var...
Nej, VM-guld har de aldrig. VM-silver har de.
VM-silver.
Viktig detalj.
Nej, så det är...
1954.
Ett par VM-finaler har de.
Jag gillar att du sa också ett par VM-guld. Som att det är
som
bara sådär.
De borde ha tagit VM-guldet med Puskas och hela det gänget 54. Men Tyskland gjorde ju då, stod ju för århundradets VM-skräll där när man vann. Visst var det 54 och inte ett annat år? Ja, för mig att det var det.
Mycket möjligt. Jag blandade faktiskt ihop dem med Uruguay. De börjar på samma bokstav. De har ett par VM-guld. Men Ungern har en VM-final i alla fall. Skitsamma. Vi har lite andra fotbollsmatcher som har spelats också i veckan som vi i alla fall kan få nämna. Spurs 2, Wolves 0.
Ja, där finns ju ändå lite intressanta grejer att säga om. Alltså, visst, dels den matchen, men framförallt om vad det är som håller på att ske i Tottenham. Och jag vet ju att det är... finns en silly pot som ska dra igång strax, men tycker ändå att det är så pass stort att det ändå bör nämnas här, just att det har kommit väldigt specifika rykten nu om att Harry Kane kommer att trycka på för en försäljning i sommar. Och nu har det ju börjat spekuleras hejvilt i vilken klubb som eventuellt kan plocka honom. Och det mest ironiska i allt det här, det är ju att den enda klubben som, alltså, dels ser ut att vara intresserad samt faktiskt har de ja, men finansiella eller ekonomiska musklerna för att plocka honom. Det är ju typ Chelsea. Och det känns ju inte som att Harry Kane någonsin kommer gå till Chelsea. Men nu vet man det i alla fall, att det är så läget ser ut just nu. Han gjorde ju ett mål i den här matchen där Spurs var det betydligt bättre laget från början till slut, tyckte jag. Bortsett från, ja, Wolves hade väl en möjlighet där mot slutet när jag tror att det är Fabio Silva som bommar ett ganska fint läge rejält. Men ja, Höjbjerg var jättebra den här matchen. Noterades för ett mål dessutom, så att de vann ganska komfortabelt och hänger igen. De är där uppe nu ju. Ligger ju vad är det, 4 poäng bakom Liverpool, så det är i alla fall en sjätte plats i tabellen just nu. Men som sagt, det finns ju väldigt mycket oklarheter där kring Harry Kane, och dessutom så måste man ju hitta en ny tränare också, så att det blir en busy sommar för Tottenhams del.
Spontan fråga utan att vi vet någonting än, vad tror du händer med Kane?
Jag tror att han blir kvar, för att den klubben som jag hade kunnat tänka mig att han skulle gå till, och som det hade ryktats ju att han vill stanna i Premier League, då är det ju egentligen bara Man City i nuläget som jag kan se honom hamna i, just eftersom att Man United ju signade ju Cavani på ett förlängt avtal. Kanske har lite andra prioriteringar sett till hur de vill använda sina återstående pengar. Ja, precis. Alltså, det verkar som att den dealen blir av, och sen vill de rikta in sig på att förstärka på mittbackssidan också, av vad man har hört. Vilket gör att då landar man i Man City. Men nu sägs att Man City vill köra vidare på falska nior även nästa säsong. Och i så fall är mer intresserad. Ja, men i så fall vill plocka honom nästa sommar istället för ett betydligt lägre pris. De är ju inte kända ändå. Visst, alltså Man City köper många spelare för hyfsat stora summor. Men de är inte kända för att lägga 1 miljard på en spelare, bara sådär.
De lägger gärna 700 miljoner på en talang, än 1 miljard på en färdig spelare. Så är det ju.
För att de är välskötta ekonomiskt. Det är ju därför. Alltså jag håller med, för jag tror ingen kommer betala 1 miljard för Harry Kane. Alltså den här sommaren.
Alltså det handlar ju inte om vem som var bäst i världen för 2 säsonger sedan. Det handlar om vem som är bäst i världen om 2 säsonger. Det är ju den spelaren du ska ha.
Exakt.
Och den enda klubben utomlands som det pratas om eventuellt då är ju PSG. Men då måste de få rätt på sina FFP-regler innan de kan lägga ut en så stor summa från spelare. Så har ju den kopplingen där mellan Pochettino och Kane då givetvis.
PSG som förväntas lägga ett bud på Mohamed Salah i veckan.
Och dessutom förväntas vara intresserad av Lewandowski som skulle vara ännu billigare.
Som sagt, Sillypodden drar igång imorgon. Ni hör ju, det finns otroligt mycket att tugga igenom.
Det kommer bli 3 timmars avsnitt det här, känner jag. Alltså, det är så mycket att avhandla.
Brighton West Ham United 1-1.
Jag såg den. Kan du tänka dig det? En lördagkväll. Det trodde man inte. Men,
det gjorde jag också.
det förvånade inte lika
alla,
mycket.
Alla visste att du såg den.
Jag var inte så jätteglad att jag såg den. Det var inte mycket som hände. Du kan köra en annan bild av det, Frida.
Jag är väl mest förvånad över att West Ham är på väg att kasta bort allting här nu. När det verkligen gäller som mest. För att, med tanke på att Brighton saknade Lewis Dunk där i mittlåset, så tänkte man ju säga att ja, men West Ham har ju verkligen en bra chans här. Fick dessutom tillbaka Declan Rice, vilket ju var glädjande för deras del. Men nej, har svårt här att få till slutprodukten. Och jag tror de bara hade 3 avslut på mål till slut av en massa chanser framåt. Och när Welbeck får in det där målet i 84:e minuten så kändes det så givet på något sätt. För att Welbeck har faktiskt tagit ganska stora steg ändå, tycker jag. Att han har växt in i den där Brighton-tröjan. Och vore jag dem så hade jag nog förlängt hans kontrakt. Se till att behålla honom, för att han ser i alla fall farligast ut av de anfallsalternativen de har att tillgå. Det säger ju inte så mycket egentligen, men han har i alla fall sett hyfsad ut framåt. Kul då ändå för Saïd Benrahma att han får komma in i den här matchen och förändra den också med sitt första mål. Jag tycker att han är en fantastisk spelare, och det visste vi också från tiden i Brentford. Men Ja, och har ju gjort ett par alltså, ganska stora avtryck nu, särskilt den senaste tiden. Alltså ett par matcher där han verkligen har stuckit ut med sina insatser. Så han räddar ju en poäng här, men som sagt, det var lite bortkastat från West Ham sida. Särskilt också med tanke på att man förlorade mot Everton förra omgången.
Det var alltså hans första mål, jag visste inte om det. Det är ju lite
chockerande.
Ja, men jag tittar på det här, det stämmer. Det första målet i West Ham, det är ju...
Jag insåg att jag bara gick på känslan när jag sa det, att jag faktiskt inte visste om det var så.
Det var helt rätt, och det är ju, han har spelat hur många matcher som helst innan eller inhopp och så vidare. Det var ett otroligt vackert mål. Det går ju inte att placera den bollen bättre än vad han gör i det här läget.
Väldigt fint.
Och det är ju, men det är lite tråkigt ju. Alltså West Ham håller på att kasta bort hela Europaspelet i nästa säsong faktiskt, som ju såklart är... Vore en enorm framgång för dem att bara ta sig till Europa League. De har ju tur att Everton går på den här, alltså
vad gör de?
Vad gör Everton? De får ju, alltså, precis som att Chelsea och Leicester har släppt in Liverpool i Champions League-racet, så har ju faktiskt West Ham bjudit in Everton i detsamma för Europa League. Men torsk hemma mot Sheffield United.
Ja, alltså först främst måste man säga makelös debut för Daniel Jebison, 17-åringen som har haft en otrolig utveckling på bara något halvår tydligen, som han har verkligen tagit kliv under. Och stackaren, han kunde ju knappt sova natten mellan lördag och söndag för att han visste att han skulle få starta den här matchen. Så dyker han upp där på Jack Robinsons inspel och drar in segermålet. Och jag tror nog att många Everton-supportrar satt och tänkte där och då, att trots att det bara var sjunde minuten, att Everton kommer inte vända det här. För det har varit känslan under stora delen av säsongen, att de har väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka när de hamnar i underläge. Och den här förlusten reflekterar egentligen allting som är fel med det här laget och har varit fel under större delen av säsongen. De har väldigt svårt att föra matcher. Såg någon statistik på att de har en enda seger på Goodison Park där de har dominerat bollen i havet, och det måste ha varit mot West Brom ganska tidigt på säsongen, den matchen som slutade 5-2 eller någonting sånt. Och de har dessutom förlorat 9 matcher på hemmaplan, vilket är det tangerat sämst någonsin. Mm. Och Ancelotti erkände ju efter segern mot West Ham, där de bara hade runt sådär 30% av bollen, att de inte är ett possession-baserat lag. Och de saknar dessutom tillräckligt med karaktär för att kunna vända ett sånt resultat. Och värst av allt är ju att han inte riktigt kan svara på vad de måste förändra för att få bukt på det. Och hans svar verkar vara att värva in nya spelare, så vi får väl se vad som händer i sommar. Men ja, som Everton-fan så måste det vara väldigt frustrerande att se det här, särskilt formen man har visat på hemmaplan och då oförmågan att ta tag i matcher.
Det är ju väldigt talande för den bilden, den svaghet jag ser hos just Ancelotti som tränare, att han är ju som bäst när saker fungerar som ett självspelande piano.
Exakt.
Han är ingen taktiker, han är inte personen som går in och förändrar matchbilder och gör tidiga byten, liksom bara ändrar om och kastar om till en treback som de behöver och den typen av saker. Utan han samlar ihop ett gäng duktiga fotbollsspelare, ger dem en boll och säger kör ert race. Och så mår ni jättebra på sidan av och ni kommer att trivas av att vara i den här klubben för att jag tränar den och allt, ni kommer få allt ni vill ha. Men några så här hårda taktiska direktiv, det har ju aldrig varit Carlettos grej. I alla fall inte liksom den Carletto jag har lärt känna genom åren. Så att det är ganska talande att de har svårt att förändra matchbilder och förändra inpräntade mönster på att de har inte en tränare som jobbar på just det sättet, utan det mönstret måste finnas från början.
Och jag är lite förvånad också ändå av att, för jag kan väl förstå vad han menar till viss del, det här med att han har spelare som kanske inte är så där jätteduktiga på att hålla i bollen. Men det finns ju också spelare i en startelva som är extremt duktiga på det. Det är inte så att det består av liksom 11 spelare med träben, utan det är ju James Rodriguez och Alain och så vidare. Alltså det är inga dåliga spelare, din i lika så. Alltså en av hela ligans bästa vänsterbackar. Så att det skulle inte förvåna mig om det faktiskt börjar smuttras lite här mot Ancelotti. Han har ju känts ganska, vad säger man, att han har känts ganska säker på sin position och att han inte har fått kritik mot sig trots att det har sett ut som det har gjort på Goodison Park i år. Men jag tror att snart kommer det nog börja muttras en del i, inte minst i supporterleden här.
Ja, alltså med tanke på hur Ancelotti hyllades i höstas och att det kändes som sånt, ett sånt kap verkligen att Everton har lyckats plocka in honom, så är det ju anmärkningsvärt att de tonerna faktiskt börjar komma nu, att börja knorras och faktiskt ropas på en ersättare, på en ny tränare till nästa säsong. För det har sett bedrövligt ut på Goodison Park. Jag tror att det är bara 5 segrar på hela säsongen.
James vår, höst kontra James vår är också,
ja, det är också talande också. Anmärkningsvärt faktiskt. Så att ja, det är det finns en del frågetecken att räta ut i Everton, inte minst. Och nu kom ju Arsenal också med lite fart underifrån efter segern mot Chelsea förra veckan.
Det blir säkert poängtapp mot, vilka är det, Fulham ikväll, va?
Ja, precis. Det skulle ju vara enormt mycket Arsenal att i det här läget, när man ändå har lite momentum, snubbla på nedflyttade Fulham. Ungefär som Everton gjorde mot Sheffield United och Liverpool höll på att göra mot West Brom. Det är så det brukar bli.
Eller Fulham, nu blandar jag ihop allting.
Ja,
de möter Crystal Palace bort. Nej, det är United
bara,
som möter Fulham, glöm allt jag sa.
För bara liksom, den matchen har de matchen har redan spelat. De har jag sett.
Och jag bara tog det. Jag bara tog och sprang med. I vanlig ordning.
Rakt.
Ja, annars vet jag inte. Newcastle, Emil Kraft gjorde mål, det får vi ändå notera.
Också en fin nick.
Verkligen, ja, absolut. Hans första mål. Ja.
I livet.
I livet. Ja, det vet jag inte i sig. Men jag
noterar också att engelska kommentatorer sa Emil Kraft av alla människor också. Det tyckte jag var lite fint. Och det var ju
ja,
så man kände.
Ja, är det första målet så är det ju inte helt givet att det är han som ska nicka in den. Jag tyckte att det här faktiskt var en ganska så kul match att se. Och inte minst det som att Scott Carson stod i mål. Jag såg ju någon rolig stats på att han är ju 7 månader yngre än Cristiano Ronaldo. Men mellan Carsons 2 senaste Premier League-matcher så har Ronaldo gjort 325 ligamål. Det satte det lite i perspektiv hur långt det har gått sen Scott Carson senast fick chansen. Så det var ju kul för honom att han fick komma in här. Inte så kul att han fick släppa in hela 3 mål, men han var ju väldigt nära att rädda Willocks straff i alla fall. Han drog ju in den på returen där. Och Steve Bruce, som ju blev utnämnd till månadens tränare förra månaden. Inte helt oförtjänt med tanke på hur Newcastle har sett ut den senaste tiden. Men här hade de ju ändå svårt att stå emot i slutändan. Inte minst eftersom att Torres gör alltså hattrick, bara en sån grej. Och 3 riktigt
alltså första målet.
Också. Det första är en klack med Kraft, som jag på tal om Emil Kraft då, som ger liksom en perfekt bollbana.
Det är fruktansvärt snyggt.
Ja, det var... Det var någonting extra och jag tror nog att Pep Guardiola blir nog hoppfull när han ser honom komma igång på det här sättet. För jag tycker ändå att Ferran Torres har sett bra ut, alltså just när han har hamnat i den där nummer 9-rollen.
Otroligt spännande spelare alltså Ferran Torres. Ja. Han har ju mycket,
som Valencia
alltså,
i princip gav bort, det är en annan sak, men sett i priset.
Valencia doing Valencia things.
Exakt.
Har ju blandat lite och gett under säsongen, men det är ju okej att göra det när man spelar för Manchester City och det finns så många andra alternativ, så att det ska bli kul att se vad han kan göra.
Det har varit en jättebra första säsong för honom, skulle jag säga. Alltså med att han får ändå en hel del speltid, kommer mer och mer rätt in i det. Det här har ju varit alltså lite överförväntat, måste jag säga, så att det ändå är en talang och liksom framtidsämne, att han ändå fått så mycket förtroende som han fått och gjort det han har gjort. Måste ju fundera, nu är det ju jättekul att Scott Carson får spela den här matchen, såklart för honom, och en jättefin gest av Pep Guardiola. Man undrar ju vad Zach Steffen sitter och funderar, som knappt har sett dagsljus liksom under säsongen.
Han
har ju ändå spelat en del.
Han dök upp i någon Champions League-match.
Ja, men han dykt upp i lite kupper och sånt, absolut. Ja. Men det är liksom...
Ja, men han har spelat en del nu på sistone, faktiskt. De har ju vilat Ederson i ganska konstiga lägen också. har man ju suttit och tänkt. Så att han har fått spela en hel del. Och som sagt, jag tror att Scott Carson är så pass populär också att här unnar man nog honom den matchen. Som sagt, han trodde ju inte själv att det skulle hända någonsin igen att han skulle få en Premier League-match. Så att, det var kul för honom.
Jag sitter här vid
Sandfeld. Champions League-vinnare med Liverpool 2005.
Det är ju vackert, alltså det är bara att jag sitter här och letar polemik i sann kvällstidningsanda. Jag ska låta bli och bara avnjuta att Scott Carson har fått 90 Premier League minuter.
Men det är också att Scott Carson ser ut att vara 48, för han har blivit så gråhårig, som gör att det är liksom det känns nästan som välgörenhet när han...
Det är ju välgörenhet.
Alltså, han är 35 och han har ändå spelat. Han är ändå en ganska meriterad, rutinerad fotbollsmålvakt.
Och återigen, han är på lån. Det tycker jag är det vackraste av alltihopa.
Ja, men det är fint. Hörde ni, vi har bara fått in en massa silly-frågor. Det är liksom 100%. Vi har fått in en som jag tyckte var lite rolig från Johan Lindström. Är det Alissons fina nickmål som gör att Champions League-platsen lever för Liverpool? Eller är det Nat Phillips avsaknad av timing i offensivt straffområde? För att Nat Phillips går ju på den här bollen, men missar den med en halv meter.
Ja, men vad är det för syn på livet? Alltså, så här, jag kände det också, nu kommer jag återkoppla till det där Guro Pettersson-målet igen. Men folk som står, men vad gör målvakten då? Ja, men varför ser ni glaset som halvtomt istället? Alltså, försök se någonting med positivt.
Men det har också gått ganska långt om Liverpool måste förlita sig på att Alisson går upp på övertid och gick in ett mål för att deras Champions League-plats ska finnas kvar. Det har gått ganska långt.
Men det är Liverpools problem nästa dag. Det är inte problemet där och då.
Nej, precis. Nej, men jag tycker det också var lite roligt att Nat Phillips är många grejer, men han är inte speciellt tajmad i offensivt straffområde. Det är
Du gjorde väl en assist mot United, va?
Ja,
det var fint.
Det var ganska fint. Det visade en kyla. Han är ju en kultspelare efter den här säsongen, Nat Phillips. Han är ju oerhört begränsad, men han är stor och han är stark, och i luftspelet defensivt så är han ju faktiskt, han är omutbar. Det verkar göra fruktansvärt ont att spela mot Nat Phillips. Men som sagt, det finns en och annan kvalitet där som saknas kanske. Och som sagt, det här kanske vi skulle kunna reda ut i för sig. Edvin Nilsson skriver, vad händer med Champions League-platserna om Chelsea slutar topp 4 och eller vinner Champions League? Ja, det beror lite på vad som händer där. Om Chelsea missar topp 4 men vinner Champions League, då kommer alltså Premier League ha 5 platser i Champions League. Det är inte så att fjärde platsen då blir av med sin plats, som det var en gång i tiden, att det har ju faktiskt hänt. Stackars Everton. Att man faktiskt blev av med sin Champions League-plats, som man kom fyra då, om en utanför topp 4 vinner Champions League och fick den platsen istället, då blir det helt enkelt 5. Så att,
men det är så mycket som ska till för att det ska ske, så att det känns inte riktigt...
Det innebär ju att Chelsea vinner mot Manchester City och helt enkelt tappar poäng mot Leicester.
Så Arsenals Europa Conference League hopp ligger på Chelseas i CL. Nu är jag för elak mot Arsenal, förlåt. Det ser faktiskt lite positivare ut på sista tiden.
Sett till Boxing Day har Arsenal plockat lika många poäng som Chelsea, så att helt okej våran då.
Ja. Nej, men,
intressant statistik.
De har faktiskt gått lite under radarn den här våren, Arsenal, för att det blir oerhört mycket fokus varje gång de förlorar en match, för det blir så mycket skrivet. Men vinner de en match så är det inte, men de slår faktiskt Chelsea förra veckan, och de har vunnit ganska mycket fotbollsmatcher och klättrat i den här tabellen från ett visserligen bedrövligt utgångsläge som man hade där vid. Så är det. Jag tror att, och det är många som skriver just om Arteta, hur mycket tålamod man ska ha. Jag tror kanske man ska ha lite till ändå.
Alltså jag tycker att man ska ha tålamod efter att man fick höra att det till och med är spelare som har gått och frågat innan de liksom har övervägt att stanna kvar, att kommer Arteta bli kvar, för att då vill jag också vara det. Så det får jag mig att känna, att så länge han har spelargruppen på sin sida, då är det ju inga problem, då måste han ju ändå få lite mer tid, kan man tycka, särskilt efter våren, eftersom att det var så mycket som hände under hösten, man hade så mycket andra problem, alltså med själva spelartruppen. Kan han bara få en hel säsong, så kanske det visar sig att det lönar sig att satsa på honom alltså ytterligare en säsong, liksom det ju faktiskt har gjort lite grann med Man United och Solskjaer, att de ju ändå gör en genomgående ganska bra säsong under honom. Men som sagt, man kan inte hugga fast någonting i sten heller i den här sporten. Det ändrar sig så snabbt vecka från vecka. Men jag tror definitivt att man har blivit lite förblindad av att man ständigt måste betygsätta honom efter varenda Arsenal-match. Och att det har gjort att man kanske har snöat in sig lite och inte sett ur det stora hela perspektivet då att Arsenal faktiskt har gjort rent poängmässigt en ganska hyfsad vår. Trots att man då ligger där man ligger, vilket ju förstås inte är godkänt.
Nej, precis. Jag har hört ni, det var allt vi hann den här veckan från Sportbladets Premier League-podd. Sillypodden imorgon taggar vi ordentligt, va Makoto?
Ja, det ska bli riktigt kul. Det finns så mycket att avhandla, känner jag. Det...
Och det är bara in där i feeden, för att där kommer ju också EM-podden ligga och den rullar igång från och med nästa vecka. Då blir det, ja, blir det gruppgenomgångar, det blir mer silly, det kommer vara rapporter ifrån träningsläger och sen när EM drar igång så blir det hur mycket som helst. Så att, bästa sättet, skaffa Aftonbladets app i er telefon och så går ni in i poddspelaren där och så följer ni Silly-podden där. För då kommer ni få ett litet pling i luren när det kommer någonting nytt. Det kan också komma exklusiva grejer där som bara finns i Aftonbladets app, så att om man verkligen inte vill missa något så är det bästa sättet att följa faktiskt.
Sen borde vi också installera en övernattningsslaf eller något här i poddstudion med tanke på vad vi ska syssla med i sommar.
Med tanke på vad vi ska syssla med här de närmsta...
Ja, alltså vi kommer ju knappt gå ur poddstudion med tanke på hur mycket
det är. Det är bra ventilation här inne också.
Ja, det är det verkligen också.
Det kommer dessutom börja göras lite tv här inne från vad det lider. Kan vi smyga med så här i slutet på podcast, så att håll utkik efter det under EM, så att det blir mycket härifrån. Och Frida, du har att göra hela sommaren, va, och sen så drar ligan igång igen.
Ja, det är helt sanslöst alltså. Jag ska försöka andas lite här emellan säsongsavslutningen och EM. Ska bland annat gå på cricket.
Det är en och en halv vecka vi pratar om.
Ja,
du tycker på cricketmatch.
Ja, häftigt. Kul.
Min första cricketmatch i livet.
Och då får du sova ut i alla fall.
Ja, tydligen så och dricka öl. Ja. Tydligen så måste man, det är inte för man har gått på en cricketmatch som man får liksom räknas som en del av det här samhället tydligen, så att jag måste göra det då.
Högst rimlig invändning tycker jag, så jag önskar dig all glädje på den här cricketmatchen.
Ja, tack. Det ska bli kul. Mm.
Men lycka till med det. Som sagt, Sillypodden imorgon, in och följ. Premier League-podden avslutar säsongen nästa vecka. Det är hur mycket som helst, det är bara att hänga på.
Om ni undrar om det där målet jag har pratat om, kan lyssna på Damansvenska podden från igår också.
Ja, också en stark rekommendation. Pratar med henne ju.
Ja, till och med den.
Inte minst på både svenska och norska på 17 maj. Dessutom. Men hörde ni, på återhörande, vi hörs snart igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.